fick jag brev från kronofogden. Och det är ju väldigt obehagligt att få.
Har du fått oväntade meddelanden från myndigheter eller företag?
Där står det att jag representerar den här mannen som advokat och vi kommer driva ett ärende gentemot dig.
Om pengar du inte visste att du var skyldig.
Och de ville ha 1409 kronor.
Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
Nej men vad fan, bli mer arg.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Ja, det var allt för programmet idag. Producent var Kajsa Linderoth, reporter var Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vi är tillbaka om en vecka här i radion och då ska vi prata om huruvida unga som bor kvar hemma ska betala för sig eller inte. Vi hörs då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Och P1, och vi ska direkt över till Ekoredaktionen. Klockan är 2.
Här är Ekot. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har idag dragits loss. Fartygets kapten är misstänkt för brott. Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Hallström berättar att fartyget nu ligger vid kaj i Landskrona.
Nu ligger hon på töj där och bärgningen har ju gått prickfritt helt enkelt. Tack vare fint samarbete med alla involverade.
Det 180 meter långa lastfartyget var på väg från Tarragona i Spanien till Vysotsk i Ryssland. Det fanns ingen last ombord när Meshka gick på grund. Däremot ska hon ha haft närmare 940 000 liter olja i sina tankar. Men inget av det ska ha läckt ut under bärgningen.
Ja, jättebra. Ingen olja kvar.
Meshkas kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik, men inte för sjöfylleri och är inte heller frihetsberövad.
Reporter Marie Sandgren på P4 Malmöhus. Det kan vara utländska aktörer som ligger bakom sabotaget av telemaster längs E22-an. Det säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist till P4 Östergötland. Ett 30-tal telemaster har den senaste tiden saboterats genom bland annat sönderklippta kablar. Längre slusstider och dyrare driftskostnader, det kan sjöfarten drabbas av menar politiker när Trafikverket måste spara 250 miljoner på det nya slussbygget i Trollhätte kanal.
Vi ser ju med stor oro på vissa av de sparförslag som Trafikverket nu har redovisat.
Det säger vänsterpartisten Louise Jeppsson som är ordförande för Västra Götalandsregionens infrastrukturnämnd. Men Trafikverket är nöjda med att ha hittat sätt att spara på.
Ja, det är vi. Vi har hittat storleksordningen 250 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.
Det säger Trafikverkets projektchef Mikael Nummedal. Under tiden Trafikverket och Sjöfartsverket planerat för nya slussar i Trollhättan med omnejd så har fördyrningar skett och i vintras ställde regeringen krav på att hitta sätt att kapa kostnaderna.
Och därför bad man oss att titta över kostnadsbilden.
Sparförslagen handlar bland annat om att hitta enklare system för tömning och fyllning av vatten i slussarna samt att slopa tekniken för att hantera is.
Och framförallt så ser vi ju att det finns stora risker för en försämrad funktion av de nya slussarna och risk för sämre konkurrenskraft för våran Vänersjöfart.
Projektledaren Mikael Nummedal om kritiken.
Slusstiderna blir längre och driftskostnaderna kommer bli högre på grund av att vi inte bygger då isutskov i Trollhättan och Vänersborg om det nu blir så att regeringen fattar det beslutet.
Så Trafikverkets projektledare Mikael Nummedal. Reporter här var Dino Jasarovic på P4 Väst. 2:03 slutar Ekots nyheter. Jag heter Daniel Klar.
P1 Sveriges Radio.
Den här timmen får vi bland andra möta Magnus som hamnade under en lyftkran och fick 11 frakturer i benet. När benet amputerades tyckte han först att det var skönt att bli av med det. Sen kom smärtan. Det är dags för Kropp och själ. Programmet sändes första gången i tisdags och då i direktsändning i P1. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Mm. Det har varit lite motigt i mitt liv på sistone. En trasslig historia som grundar sig i att jag blev lurad i samband med en hästaffär och insåg det alldeles för sent. Och jag lovar, jag ska inte trötta ut er med detaljerna kring alla turer som lett fram till att jag står där jag står idag, fylld av skam och maktlöshet. Och utled på högst rimliga frågor som, kollade du inte upp det? Och såg du verkligen inga tecken på? För alla ni som blivit lurade någon gång vet ju att med facit i hand så ser man alla de där varningsflaggorna rada upp sig och vaja väldigt tydligt i vinden. Men man gjorde det inte då. Och så vrids kniven om ännu en gång. Vilken total idiot jag är. Hur kunde jag inte? Varför insåg jag inte? Ja, det är lätt att fastna i en rundgång i sitt tänkande. Och även fast jag vet att jag kommer att landa på samma plats nästa gång så börjar tankarna ofta snurra igång igen och igen i exakt samma loop. Så för att inte bli totalt galen och för att skona min närmsta omgivning så har jag försökt använda olika tricks för att få min hjärna på andra spår när det där ältandet drar igång. Jag började med det optimistiska spåret. Att försöka se det från den ljusa sidan. Kanske var det inte så farligt ändå. Jag försökte helt enkelt lura mig själv och tänka att jag kanske inte alls blivit lurad. Men det höll ju inte riktigt i längden eftersom jag faktiskt har ett problem att lösa till följd av detta. Så den strategin har gjort att jag istället dragit ut på saker i onödan. Så då försökte jag istället att bara se det som en praktisk fråga. Lite mer som en olycka som lett till ett problem som måste lösas. En slags doer-strategi. Och det fungerade också hyfsat. En liten stund. Tills en motgång mötte mig och jag kastades direkt rakt tillbaka ner i det mörka hålet av ältande. Så just nu testar jag en slags mellantaktik genom att ge frågan vissa fönster och jag tänker på den och jobbar med en lösning. Men att aktivt försöka blockera den på kvällarna. För att hindra den från att dyka upp i varje timmen när chansen att kunna kontrollera tankarna är minimal. Så jag har funderat en del på hur lätt det är att egentligen försöka ge sig på att själv lura sin hjärna. Är det ens någon poäng med att försöka? Och då visar det sig att i vissa fall är det faktiskt lättare än man kan tro. I dagens program ska vi nämligen höra om hur man till exempel med relativt enkla medel kan få hjärnan att tro att en bild på en arm faktiskt är min egen arm. Väldigt hjälpsamt för de som blivit av med en kroppsdel och som lider av fantomsmärtor. Och det är de som är i fokus idag. Fantomerna som gör väldigt mycket väsen av sig trots att de inte ens finns. Rubriken idag är Lura hjärnan bort från smärtan. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Det var 2010 på hösten så jobbade jag på en marina. Och det här var sista båten som skulle lyftas för säsongen.
Magnus Eklund jobbar vid den här tiden som båtbyggare. Just det här arbetspasset kommer att etsa sig fast i hans minne för evigt.
När man lyfter båtar så använder man ju olika typer av kranar och sådär. Till de lite mindre båtarna då använder vi en teleskoplastare. Det är en lastmaskin med en teleskoparm som man kan fälla ut till 12 meter.
Eftersom det är den allra sista båten som ska ställas in för vinterförvaring den här säsongen börjar det bli ont om plats. Magnus står på marken och hjälper sin kollega som kör teleskoplastaren som i sin tur lyfter båten så att den hamnar på rätt plats.
Då höll jag in båten för att styra den och hamnade då ganska nära framhjulen på den här maskinen. Och när han ska gira förbi ett lite trång passage så känner jag hur det liksom nafsar till i byxan och ska dra undan benen. Men då har jag liksom fastnat redan. Så jag faller framåt.
Maskinföraren hinner uppfatta att Magnus försvinner och lägger i backen. men det är redan för sent och Magnus ben hamnar under hjulen på teleskoplastaren. Hjälplöst ser han hur närmare 4 tons last kör över honom. Det är som att tiden står still.
Det finns ju vissa minnesbilder som är otroligt klara. Det är nästan ofattbart klart. Det första jag tänker det är hoppas han stannar för i knä. Det är liksom det enda som far genom huvudet. Sen är det smärtan som kommer. Jag kommer ihåg att jag tänker att det var skönt. Nu kommer jag snart att svimma för att det är så ont så då slipper jag känna smärtan. Men där någonstans så blir det istället så att men jag måste hålla mig vaken för jag behöver ha kontroll på situationen, vad som händer. Det var ganska kallt ute och de kom med lite filtar och grejer och jag instruerade att lägg dem under mig istället för över mig och lite såna här saker.
Det tar drygt en halvtimme innan ambulansen kommer. Eftersom Magnus lyckas behålla medvetandet ser han vad som finns kvar av hans fot.
Synintrycket som jag har kvar just vid olyckstillfället när jag tittar ner på foten och ser att ja, men den är lika platt som byxbenet som ligger på backen.
Efter att ambulansen kommer får Magnus starka smärtstillande och hans minnen från sjukhuset är dimmiga. Men så småningom, när han klarnar till, får han reda på omfattningen av skadorna han fått.
Jag hade 11 frakturer ifrån knä och ner till tårna. Och foten, den sprack liksom ungefär. Ja, om du tänker att du lägger ut en fisk på backen och kör över med en bil så någonstans så spricker det. Och det gjorde foten. Så hela fotsulan hade liksom spruckit upp och det såg inte så snyggt ut.
Nej, vad tänker du själv om dina förutsättningar för att få behålla foten vid det här skedet?
Man är nog ganska naiv när det händer något sånt här. Jag trodde att det skulle fixas, att det skulle vara en ganska kort rehabilitering ändå.
Mirakulöst nog lyckas läkarna rädda Magnus fot och ben. Men det blir inte riktigt som han har tänkt sig ändå. Eftersom många små ben är trasiga växer de ihop i varandra. Foten blir aldrig som den var.
När jag skulle gå gick jag på någon ojämnhet, en sten eller något sånt här. Då sprack de här hopläkta benbitarna upp. Och det var mycket smärta involverad i det.
Dessutom är tårna stelopererade så att han har svårt att gå och röra på sig som han gjorde innan olyckan. Han tvingas ta tunga smärtstillande droger för att överhuvudtaget uthärda och klarar inte att gå mer än korta promenader. Med tiden börjar Magnus allt mer fråga sig om det inte vore bättre att amputera foten och en del av benet. 6 smärtsamma år efter olyckan och många läkarkonsultationer senare har han bestämt sig.
När det här beslutet togs, eller jag tog beslutet, men jag tänkte inte så mycket på hur livet som amputerad skulle bli. Jag visste bara hur situationen var idag och att så kan jag inte fortsätta.
Hans ben amputeras drygt 12 centimeter under knät.
Jag genomförde amputationen den 26 oktober 2016 och precis till Lucia så började jag använda protesen, vilket är exceptionellt snabbt.
Magnus har ovanligt bra läkekött visade sig. Eftersom han valt att genomföra en amputation av egen fri vilja så slipper han dessutom hantera det mentala traumat av att helt oförberedd bli av med en kroppsdel. Men ganska snart uppstår ett nytt problem. Fantomsmärtan.
De fanns omedelbart efter amputationen. Och som jag upplever känslan idag av den tiden så var det som att de här områdena som gjorde som som ondast i samband med själva olyckan, där fotsulan sprack och där jag hade de värsta frakturerna. Där hade jag smärta efter amputationen. Jag fick samma smärtstrålning som precis efter själva traumat.
Det är en märklig upplevelse. Smärtan är precis lika intensiv och verklig, trots att det inte finns någon fot som kan göra ont. Instinktivt vill han massera foten som inte finns längre.
Alltså, jag kommer ihåg den första tiden, och det är framförallt nattetid som blir problematiskt, för då är det ju bara de här intrycken som finns i hjärnan. Dagtid så tänker man ju på andra saker, och då kan man liksom lite grann glömma av att det är ont. Men jag sov egentligen ingenting efter amputationen. Och jag vet att jag var uppe flera gånger varje natt och satt mig i duschen och duscha hårt över benet och fortsatte liksom förbi benet då för att hjärnan skulle förstå att det finns ingenting där som kan göra ont.
Han får smärtstillande utskrivet av sin läkare, och även om det ger lindring får det med sig en del tråkiga biverkningar.
Det kan vara allt ifrån att man får krypningar och skakningar någon annanstans till att man blir impotent. Det är lite grann som att välja mellan pest och kolera. Ska man kunna ha ett sexliv eller ska man vara smärtfri?
Men på dagtid, när han fokuserar på annat, kan Magnus överkomma smärtan. Med en protes öppnas helt nya möjligheter i hans liv. Han kan börja göra saker som var helt omöjliga tidigare. Utförsåkning och långa vandringar med familjen ger honom en känsla av frihet.
Så jag blev mer aktiv än jag någonsin har varit innan. Ägnade mig åt olika typer av träningsformer och idrottsutövande. Och allt det här sammantaget gjorde också att fantomsmärtorna ebbade ut.
Men tyvärr kommer smärtan tillbaka. Efter år av fantomsmärta börjar han få slut på idéer. Det är då han hör talas om en behandling som kallas för neuromodulation. Efter att ha fått behandlingen märker Magnus resultat direkt. Han får både mindre vanlig smärta och fantomsmärta.
Försvinner inte, men det blir lite lindrigare.
Men vad tänker du om framtiden då? Tror du att du kommer bli helt fri från de här fantomsmärtorna?
Fantomsmärtorna tror jag nog kanske inte jag kommer att bli helt fri ifrån. Man lär sig leva med en viss nivå smärta. Det som är svårare att hantera egentligen, det är effekten av den smärtan. Och det är ju hur det påverkar sömnen.
Magnus har fått en ny tid för att få behandling med neuromodulation i sommar. Och även om han fortfarande inte är helt smärtfri, lever han ett aktivt liv.
Ja, men året efter jag amputerade så började jag spela para ishockey. För två år sedan så då var det debut i landslaget. Och nu håller jag på och försöker göra mig så fit som möjligt för att åka till Kazakstan i september och spela VM.
Jaha, okej. Okay. Men gud, jag visste inte att jag hade en elitidrottare här framför mig.
Det är ingen som vet. Vi spelar i B-gruppen. Och i år så tror jag nog att vi kommer att komma som sämst tvåa. Alltså kvalificera oss till A-truppen vid nästa mästerskap.
Katarina Landi, narkos- och intensivvårdsläkare som jobbat med interventionella smärtbehandlingar. Bland annat sån här
Dulation
ja. Som Magnus har fått. Vi ska strax gå in på de här behandlingarna, men vi ska börja lite mer grundläggande. Hur kan man förklara, vad är fantomsmärtor?
Riktigt vad det är, det vet vi inte. Men jag brukar tänka mig att hjärnan är ungefär som en flygledare i ett flygtorn. Och att flygplanen runt omkring är våra organ och våra kroppsdelar. Och för att vi ska överleva den här resan som är målet med hjärnan så behöver den ha kommunikation hela tiden med vad som händer där ute. Det vill säga att hjärnan får hela tiden okej-signaler. Allting är okej, allting är okej, allting är okej. Sen kliver vi på någonting och gör illa foten. Då kommer en helt annan signal och då reagerar hjärnan med att säga oj, nu vart det rött här. Någonting har hänt. Hur reagerar vi på det här? Är det så att det är ett hot? Ja, då signalerar hjärnan smärta. För det är det som är det absolut effektivaste för oss. Och då så kan vi både identifiera var hotet är och så kan vi ta bort foten. Och när vi har tagit bort foten, då kommer okej-signalen igen. Allting är bra, flygplanen flyger som de ska. Men när vi amputerar den här skadade foten, först har vi haft ont, vi har en kraftig larmsignal. Sen tar vi bort foten, då kommer aldrig okej-signalen, utan det blir bara tyst. Och det här har hjärnan svårt att ta emot det. För då vet den inte vad är det som har hänt där ute. Det är som att man tappar kontakten med flygplanet. Och då många hjärnor fortsätter att fungera precis som att så länge vi inte får en okej-signal så ska vi signalera smärta för att det finns ett hot där ute.
Så den anropar hela tiden?
Anropar hela tiden.
Foten eller
ja, så att det är egentligen kanske inte smärtsignalen utan avsaknaden av okej-signalen i mångt och mycket. Mm.
Men det gör ändå bara ont ibland.
Ja, därför att vi är ju fantastiska. Hjärnan är ju nyfiken och tycker om att hålla på med saker som stimulerar oss. Så att jag har ju patienter som spelar tv-spel till exempel eller dataspel. Då har de inte ont överhuvudtaget för då är de in the zone. Liksom. Då är allting annat utsläckt. De koncentrerar sig bara på det här. Sen när de går och lägger sig och sover och det blir tyst även runt omkring dem. Och de har inget annat än den här malande signalen som kommer från fötterna. Då blir den outhärlig. Så det finns ju en viss fluktuering i smärtan också. Det är ju sällan att man har ont hela tiden.
Och vad är det då som får att 03:32 på natten så drar det igång med jättesmärta?
Ja, det vet vi inte riktigt. Men däremot så är det väl det här att du har ingen annan stimuli. Du kanske är i ett läge när du ligger mitt i natten varje timmarna. Ingenting annat att tänka på. Du är helt fokuserad på eventuella hot där. Så pang säger det, så då dyker den här upp och smäller till ordentligt.
Och varför är det just smärta? Varför är det inte en annan känsla som...
Man kan ju få andra absurda känslor, alltså att patienter som har tappat sin arm kan känna att handen sitter på axeln till exempel, men de har ju inte ont, men det känns helt overkligt. Men smärta är ju livsnödvändigt för oss. Har vi inte ett fungerande smärtsystem, då överlever vi inte. Så att smärta är det som fångar vår uppmärksamhet på en tusendel sekund. Så att det är det mest effektiva för hjärnan att signalera smärta för om vi ska göra någonting åt det.
Mm. Så det är inte så att det är liksom ett slags smärtminne som finns hos Magnus för att han... Benet krossades ju, det måste ju vara ganska mycket smärtsignaler.
Minnet är ju att han hade ont där och sen försvann benet. Och det vet vi att har du en kraftig smärta innan du amputerar en arm eller en ben så är ju risken betydligt större att du får en fantomsmärta än om du inte har ont och du blir tvungen att amputera.
Mm. Den här behandlingen då som Magnus har fått, neuromodulation, hur går det till?
Ja, modulation står egentligen bara för att vi modulerar, vi förändrar nervsignalerna i nervsystemet. Så det kan du göra med läkemedel eller vad som helst. Neuromodulation i dagligt tal, då brukar vi prata om elektricitet. Det är det som jag håller på med. Därför vi är ju elektriska individer. There is no life without electricity.
Allting för oss som inte är läkare så låter det där lite läskigt att hålla på med elektricitet.
Ja, men det är ju det mesta utav elektriciteten som vi använder oss av, det är så högfrekvent så att nervsystemet kan inte ens känna det, utan det är en ganska smärtfri behandling. Sen kan man också bränna nerver, men då känns det ju. Men allting är aktionspotentialer i allting vi upplever. Och kan vi bara koppla på oss på det här nätet och försöka zooma in oss, få in frekvensen istället för en brusig sändning på radion, så kan vi få in P1s kropp och själ.
Mm. Det låter ju som en underbart bra idé. Men hur gör man då?
Ja, det finns ju olika typer. Du kan gå direkt i hjärnan eller utanför hjärnan. Transkraniell magnetstimulering, deep brain stimulation. Du kan gå in mot ryggmärgen, ryggmärgsstimulering. Eller som den här patienten Magnus då har fått, det är ju vad vi kallar pulsad radiofrekvensbehandling. Och då vill man ju komma åt en nerv som fortfarande är frisk. Oftast så är det här dorsalosganglet i ryggen som man går på.
Är det i ryggmärgen?
Nej, eller? Utanför ryggmärgen. Mm. På de här rötterna som går ut i benen så har vi som en knuta, som en omkopplingsstation för alla inkommande signaler. Där kan jag då gå in med nål och ultraljud eller röntgen och få stimuleringen. När jag stimulerar den här nerven så kommer Magnus då att känna att det stimulerar ut i benet som han inte har. Och vad som händer då, det är ju att vi ersätter den här tystnaden med någon slags signal. Och då börjar hjärnan, troligtvis, vad vi tror, att tänka att ja, men har vi en signal, då är det inte så farligt. Det är någonting som fungerar där. Men sen adapterar ju hjärnan och vill hela tiden ha den här feedbacken att allting är okej, allting är okej. När det inte fungerar riktigt som det ska, precis som Magnus säger, då kan man tappa effekten och så behöver man fylla på, eller vad man ska säga. Man behöver behandla igen.
Mm. Ja. Så efter ett tag så glömmer hjärnan bort att det kändes som att det fanns ett ben där?
När vi stimulerar direkt mot nerven så kan de ju först känna att de får stimulering ut i armen till exempel. Och så sen säger de, nu blir armen varm. Och sen säger patienten, nu har jag ingen arm. Det vill säga, den har kollat bort det. Det är som att flyget som vi inte fick kontakt med, nu inser vi att nej, men den har bara lämnat vårt luftrum. Vi behöver inte få någon signal, därför den finns inte där.
Det är väldigt fascinerande.
Ja.
Men det finns också, man kan också förstöra nervändar eller bränna bort nervändar.
Ja, det kan man ju. Och det är ju mer att jämföra med en långvarig lokalbedövning. Alltså då hettar vi upp nerven så den koagulerar. Då kan den inte sända någon signal. Men när du på fantomsmärta, när du inte kan komma åt området, då kan du inte bränna bort dem där. Nej. Och du kan inte bränna bort den nerven som har anknytning till det, för då kommer det troligtvis förvärra det. Men så att bränning eller upphettning, det är en typ av terapi med neuromodulation där vi värmer upp för att se till så att ingen signal kommer fram överhuvudtaget. Den övriga neuromodulationdelen, den handlar mer om att konkurrera ut en signal, smärtsignalen, eller att ge ett ljud, precis som ett tinnitus är ju örats fantomsmärta. Hjärnan skapar ett ljud som egentligen inte finns. Att det ska. Så att elektricitet är fascinerande på så många sätt. Och det gäller bara för oss att hitta precis hur vi ska tona in oss på nervsystemet.
Ja, är det då, för vi hörde att Magnus pratade om ganska svåra biverkningar som man får av värktabletter. Är det mindre biverkningar med den här, med el?
Ja, alltså det som är problemet med el, det är ju att det oftast är invasivt, att du måste sticka med en nål eller implantera ett system i hjärna eller ryggmärg. Men däremot elektriciteten, den påverkar ju inte funktionen på lever eller njurar, den lämnar inga restprodukter, den interagerar inte med några andra läkemedel. Så att även om du kommer till mig och är jättesjuk organiskt, så kan jag behandla det med el, för det ger inga biverkningar. Så,
Så det är enkelt, men man kan inte göra det själv. Prova inte det här hemma.
Nej. De flesta har väl provat TENS, tror jag. Och det är ju också en typ utav...
Det är en slags plattor som man lägger på huden.
Ja, om du har träningsverk eller om du har någon annan typ av ländrycksverk, då kan du ju använda det utav TENS. Men det är inte det som vi använder oss av när vi pratar neuromodulation.
Ni har lite tuffare grejer.
Ja, en TENS brukar man säga, det ligger på mellan 3-50 hertz. Radiofrekvensvågor, det är 500 000 hertz.
Så att det har man inte riktigt skillnad. Ja, precis. Ja. Vi ska prata om flera metoder som man kan använda för att behandla fantomsmärtor genom att försöka lura hjärnan på lite olika sätt. I Örebro så sysslar man med forskning och behandling av patienter med VR-teknik, alltså virtuell eller datorstimulerad verklighet. Det berättar Katrin Widehammar, forskare och arbetsterapeut vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Det händer ju någonting när man blir amputerad och förlorar en kroppsdel. Och särskilt armen och handen har ju väldigt stor representation i hjärnan. Allting som ska skötas i en hand och en arm, motorik och känsel och massa olika funktioner har man ju i en hand. Och den kontakten med hjärnan bryts ju då till de här områdena som har skött handen och armen. Och det tror man ju då orsakar de här smärtorna som man får då. Och behandlingen går ut på att återta det här området i hjärnan. Att man aktiverar det igen. För att lura hjärnan då och tro att man har handen eller armen igen då.
Och vad händer när patienterna kommer? Vad gör ni med dem?
Vi brukar alltid försöka prova med en vanlig spegelträning. Med en spegel bara att lura hjärnan att armen finns.
Hur då?
Det är det enklaste sättet. Ja, att man då... Om man då inte har förlorat båda armarna, för då är det inte det möjligt. Men om man har förlorat en arm, då kan man spegla den armen som finns i en spegel så att det ser ut som armen på andra sidan. Det är lite svårt att förklara i radio kanske, men man ser hel ut i spegeln när man speglar sig. Och så kan man göra olika rörelser då med sin, om man ska säga, friska arm eller den armen som finns. Och då lurar man gärna för en liten stund att den amputerade armen är tillbaka. Men vi har en annan behandling då som ger lite mer långvarig effekt. Och då använder vi VR-teknik då så att man får återkoppling från en skärm. Där man kan på olika sätt aktivera området i hjärnan och se sig själv med en arm som rör sig.
När man säger VR så tänker jag på så här VR-glasögon och så, men det är inte det handlar om, eller vad är det för någonting? Hur går det till?
Nej, man kan se sig själv genom en webbkamera med en arm på sig, en konstgjord arm då, en tecknad arm eller vad man ska säga. Man kan också se en arm bara på en bild som rör sig och där man får tänka sig att det är ens egen arm. Så på olika sätt får man återkoppling, konstgjord återkoppling liksom.
Men på något vis så kopplas en egen stump eller det man har kvar ihop med den här skärmen, eller?
Ja, precis. Det kan man göra. Man kopplar elektroder, hudelektroder som man klistrar på huden som tar upp signaler från musklerna då på stumpen. Och på så sätt så kan man göra olika rörelser som spelas in och sen när man gör de rörelserna sen så rör sig armen på skärmen då på samma sätt som man spänner sina muskler då. Det här är ett sätt när man använder muskelkraft och verkligen tar i och rör armen. Men man kan också bara titta på skärmen när det rör sig. Och det blir mer som en spegelträning. Och båda de behandlingarna har god effekt.
Och hur kan det komma sig att det påverkar smärtkänslan?
Ja, det vet vi ju inte riktigt. Det finns olika teorier. Men det vi tror är ju att vi aktiverar det här området i hjärnan då, som styr handen och armen. Och att det då gör att smärtan blockeras lite. Eller att man nerven får annat då att göra eller tänka på. Så att man inte skickar de här signalerna om att det gör ont.
Finns det någon förklaring till varför just smärtan försvinner? Eller är det all känsel i den här fantomen som försvinner? Eller?
Nej, tvärtom. När det gäller känsel så känns den ju mer levande. Det kan ju vara så att i början så kan man bara vicka lite på tummen kanske i fantomhanden. Och sen när man har lärt sig, oftast är ju handen väldigt knuten. Om man har råkat ut för någon skada och armen kanske har slitits av eller någonting. Så ofta har man en spänd knuten hand som märker och gör ont. Och då vill man ju kunna öppna handen och sträcka ut fingrarna. För då blir det liksom, då lindras smärtan. Och i början kanske man bara kan vifta lite på tummen. Och sen när man har fått den här behandlingen en längre tid så kan man kanske sträcka ut alla fingrarna. Och liksom man känner att man har liksom kontroll på det här.
Så som du beskriver så låter det som att den här fantomen, den är någonting som finns och som har ett eget liv på något sätt.
Ja, jag har ju till och med hört patienter som, ja, då var det en benamputerad kvinna och hon upplevde ju att hennes son trampade henne på foten när han gick förbi henne i soffan. Du trampade på fantomen, säger hon. Och han såg ju inte den, för den fanns ju inte. Så att, ja, det blir verkligt.
En annan teknik för att lura hjärnan forskas det på i Lund där arbetsterapeuten Ulrika Wik jobbar med att ta fram framtidens proteser som ska få hjärnan att tro att protesen faktiskt är en del av den egna kroppen.
Direkt efter en amputation så vill man ofta ha det allra bästa man kan få tag på. den mest avancerade och högteknologiska lösningen. Men det är inte alltid att den är den bästa faktiskt för alla. Och man har ofta väldigt höga förväntningar. Man vill få tillbaka sin hand som man har förlorat. Och det kommer det aldrig bli. En protes är ett hjälpmedel, men det kan aldrig fullt ut ersätta våra händer.
Hur gör du i det här forskningsprojektet som jag vet att du jobbar med när du utvecklar nya former av handproteser? Då har jag förstått att ni försöker återskapa upplevelsen av känseln i handen. Vill du berätta lite om det? Vad handlar det om?
Vi har gjort en handprotesprototyp som är väldigt lågteknologisk och enkel, där vi då har försökt återskapa känsel. Och det har vi gjort genom att sätta luftbubblor på fingertopparna på proteshanden och sen föra över lufttrycket via små slangar till luftbubblor inuti proteshylsan som ligger an mot huden. Och när man då rör sin proteshand och får ett tryck på de här luftbubblorna så skapas ett tryck som förs över på stumpen. Och på så vis så kan man uppleva beröring eller tryckberöring av protesen.
Men du, vad är anledningen då till att man vill kunna ge någon form av känsel tillbaka till personer som har förlorat en hand?
Känsel är väldigt viktigt för att vi ska dels integrera protesen i vår kroppsbild eller kroppsuppfattning och på så vis också använda den mer. Sen hade vi ju en idé om att man kanske också skulle bli bättre på att använda sin protes, att man helt enkelt skulle få förbättrad funktion för att man fick en känselåterkoppling. Det var inte så tydligt i våra studier att funktionen förbättrades, men däremot så var det väldigt mycket, eller det var starka uttryck att de som använde den här protesen fick emotionella vinster. Dels beskrev de det som att de kände sig mer hela, de kunde känna någonting som egentligen inte fanns, de hade protesen på sig längre tid för att det kändes bra helt enkelt. De tryckte på sin proteshand och tyckte om den här känslan av att det faktiskt fanns en hand eller något som liknade en hand som de hade förlorat.
Än så länge finns den här protesen som en prototyp i forskningsprojektet och det kommer att dröja innan den kan komma ut på marknaden. Men Ulrika Wik är hoppfull och kanske kan handprotesen med känsel också göra någonting åt fantomsmärtor.
Det verkar som att om man lägger till känsel i en protes så verkar det som att det faktiskt kan påverka fantomsmärtan, att den minskar. Och det, då bygger det på vår tanke då att om motoriska signaler ut, att man faktiskt kan styra sin protes och styra greppet, och också då får sensoriska signaler tillbaka som stämmer överens, att det faktiskt påverkar smärtan så att den minskar.
Katarina Landis, smärtläkare. Det är uppenbart att hjärnan faktiskt blir lurad på det här sättet, att den till och med skaffar en relation till protesen eller den här virtuella handen. Är inte hjärnan väldigt lättlurad?
Lättlurad, alltså allting handlar ju om överlevnad. Och alltså vi ska ju ha en funktion som gör att vi klarar av det här livet. Och bara det här att vi tänker oss att den hand vi har är våran egen. Det är ju en enorm process innan hjärnan har förstått det. Vad våran kropp tar slut någonstans. Så när den väl har lärt sig det så tycker jag nästan att det är rimligare att den håller kvar den bilden nästan.
Den tänker inte lära om där.
Nej, det finns ju hjärnor som gör det. Men det finns ju många hjärnor som väljer, och framförallt om man har haft ont efter amputationen, att man väljer att fortsätta känna smärta.
Ja. Här i studion finns också Henrik Ersson, professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska institutet. Vad är det för forskning som ni bedriver där?
Ja, vi använder ju oss av illusioner för att försöka lura hjärnan, för att förstå mer hur hjärnan skapar verklighetsuppfattningen, hur vi förnimmer världen och oss själva och vilka hjärnmekanismer som ligger i grund för det.
Och vi skickade vår reporter Simon Sanetski till er förra veckan och fick vara med om ett par experiment. Så vi kan ju börja med att lyssna på hur det lät.
Jag befinner mig på Karolinska institutet tillsammans med Henrik Ersson, professor i kognitiv neurovetenskap. Jag har kommit för att bli en försökskanin i ett par experiment som ska testa något som är helt grundläggande för människan. Själva känslan av den egna kroppen.
Ja, du ska få testa några kroppsillusioner som vi använder i vår forskning för att undersöka hur hjärnan skapar upplevelsen av den egna kroppen. Vi kommer börja göra ett experiment som handlar om att hur man upplever sin hand som sin egen. Det kallas för gummihandsillusionen. Då kan personer uppleva förändringar i känslan av att en kroppsdel är en del av den egna kroppen.
Här är Sara.
Hello.
Här är Simon.
Hi, I'm Sara. Nice to meet you.
Hello.
Welcome.
Thank you. Hello, Simon.
Yes.
Sara
is
an expert on rubber hand illusion and
okay.
Rubber hand illusion and pain.
Yes.
Okay, and pain also.
You can come in.
Doktoranden Sara Koppi hjälper oss att genomföra den så kallade gummihandsillusionen. Att hon lite skämtsamt kallas för expert på smärta av Henrik gör mig något orolig.
So then you can have a seat here.
Okay.
I will just prepare the things.
Okay, I will sit here. On the other side. Okay.
I will take it.
Ja, nu ska vi testa gummihandsillusionen då. Så att då får du placera din vänstra hand på bordet och så ska du slappna av så mycket som möjligt. Och sen så ska du inte se din vänstra hand, för nu har du placerat den här skärmen här. Så du ska titta liksom framför skärmen här.
Min riktiga vänsterhand har nu dolts bakom ett skynke och en skärm. Framför mig har jag en handprotes som placerats så att den ser ut som att den är min riktiga hand.
Nu tar hon alltså på min gummihand här. Samtidigt så känns det som att någon tar på min riktiga hand.
Med hjälp av en bomullstops så tar Sara både på min riktiga vänsterhand som är dold och proteshanden samtidigt.
Vilket gör att det känns som att min gummihand är nu min hand på något väldigt konstigt sätt. Ja, det är en ganska speciell upplevelse får man ju säga.
Ganska snart är det som att min hjärna börjar glömma bort min riktiga hand. Det här med att jag börjar kalla protesen för min gummihand säger något om den lite förvirrande upplevelsen. Jag har adopterat proteshanden. Vi går vidare till en annan variant av samma experiment. Nu tar Sara först på proteshanden och sen på min riktiga hand som jag fortfarande inte ser. Det uppstår nu någon slags lätt kortslutning i hjärnan.
Ja, det här är verkligen en märklig känsla av att det är något som inte riktigt stämmer med vad jag känner och vad jag ser. Det är en obalans.
Det här är en fördröjning mellan beröringen du ser på proteshanden och beröringen du känner på den riktiga hand. Och så flesta personer leder det då till en väldigt svag illusion. Den här fördröjningen gör att din hjärna tolkar det som att det här är nog inte min hand. För så brukar det inte kännas.
Jag ska få testa en tredje variant av gummihandsexperimentet. Den här gången är en laser involverad. Precis som tidigare döljs min riktiga hand bakom ett skynke och en skärm. Proteshanden placeras framför mig. Skillnaden den här gången är att ingen riktig beröring kommer att äga rum.
Ja, nu måste du ta på de här skyddsglasögonen, för lasern, om man får den i ögat så kan det leda till skador på näthinnan. Så att när vi gör de här experimenten så är det väldigt noggrant att man har på sig skyddsglasögon.
Okej, spännande. Jag har på mig de här skyddsglasögonen nu. Hon har tagit fram en stor maskin. Det ser ut som en väldigt avancerad dammsugare med någon slags skärm på. Det är alltså lasern. Ja. Ja, men det är spännande. Det är lite som att jag ska utsättas för någon slags tortyrexperiment här. Det är spännande.
Det här experimentet kan innebära viss smärta för försökskaninen. Henrik förklarar.
Ja, Sara förbereder den här lasermaskinen som kommer avge ett ljus som hon kommer placera över din hud. Och det här kommer göra, den här lasern gör att det kommer kännas lite varmt i huden. Och stimulerar man lite mer intensivt, då kommer det börja kännas lite smärtsamt. Men nu kommer vi testa med en låg energi, så det kommer känna lite värmekänsla från huden.
Just det.
Och nu ska vi undersöka om den här värmekänslan kan påverka din kroppsuppfattning. Om vi kan utlösa den här gummihandsillusionen. Inte genom att beröra din hud, utan bara genom att värma upp den lite med den här lasern. Och varför är det intressant? Jo, Nu kommer vi inte stimulera dina beröringskänsliga kroppar i huden alls, utan ett helt annat sensoriskt system. Mm. Ett system med speciella känsliga kroppar i huden som är involverade i smärta och värmeförnimmelse. Och vi visste inte när vi startade det här experimentet om gummihandsillusionen skulle fungera överhuvudtaget.
Did you feel anything?
Ja, jag kände faktiskt en liten värmekänsla. Inte mycket, men lite. Ja, yeah, I felt it. Nu kommer de med en konstig röd prick här. Ser ut som en laser. Och samtidigt så känner jag någonting på min riktiga hand. Ja, jag känner lite på min riktiga hand. Det här var konstigt.
Eftersom jag av en händelse hade tagit en Alvedon några timmar tidigare får jag bara testa den lägsta smärtinställningen på lasern. Det är nämligen en säkerhetsrisk. Om man har en förhöjd smärttolerans kan lasern göra skador på huden som inte märks av försökskaninen. Och även om det är tvetydligt om det är min riktiga hand eller protesen som upplever sticket från lasern, börjar jag så småningom uppleva att känslan faktiskt uppstår på den adopterade proteshanden.
But so you really felt it?
Yeah, I really felt it.
That's good. So yeah. That's our new illusion.
Vi är klara med laserexperimentet. Jag föreställer mig att det här skulle kunna bli ett effektivt tortyrredskap i en James Bond-film om man skruvade upp intensiteten några varv. Vi ska göra ett sista helkroppsexperiment.
Ja, det handlar om hur hjärnan skapar en upplevelse av en enhetlig kropp. Att man har en sammanhängande kropp som är ens jag, så att säga. Och så vi är intresserade framförallt hur hjärnan lägger ihop upplevelsen från kroppens alla delar till en enhet.
Nu kommer Henriks kollega, forskaren Yatong Wen, in i rummet för att genomföra experimentet.
Okej, thank you. Ja, okej, jag ser ingenting. Jag har på mig ett par VR-glasögon och ligger i en säng. Okej, jag ser en docka som är, ser ut som att det är jag, fast det är en docka. Och sen ser det gigantiska bomullstussar som tar på mig samtidigt som de tar på dockan. Så det är som att jag är en jättestor docka helt enkelt.
Jag ser alltså en docka framför mig i VR-glasögonen som ligger precis på samma sätt som min verkliga kropp ligger i en säng. Samtidigt som jag ser gigantiska bomullstops ta på dockan tar Yatong Wen på mig i verkligheten. Det är lite som att gå in i en parallell verklighet som är misstänkt lik den riktiga verkligheten. Är min kropp dockan eller inte? Jag vet inte. Det är lite förvirrande.
Ja, Henrik Ersson, professor i kognitiv neurovetenskap. Vad tyckte du om Simons reaktioner? Var han en typisk försökskanin?
Och han var ganska typisk. Han upplevde illusionen, gummihandsillusionen och helkroppsillusionen. Och det är ungefär 70-80% av försöksdeltagare som förnimmer en stark illusion.
Mm. Han adopterade armen direkt.
Ja, han använde uttrycket adopterade armen. Det känns som att proteshanden är en riktig hand. Den verkliga handen försvinner och protesen är... Den är ens hand.
Mm. Är det en speciell typ av person som har lättare att ta till sig det här? Eller?
Nej, alltså, den här typen av illusioner uppstår när hjärnan tolkar olika sinnesintryck. Så hjärnan bombarderas med synintryck från ögonen, känselintryck från huden, signaler från muskler och leder. Och hjärnan kontinuerligt hela tiden försöker tolka de här signalerna. Och också, använder också minnen för att komma fram till den sannolikaste förklaringen. Och det är vår varseblivning. Och det här kallas för perceptuell tolkning. Det var psykologer på 1800-talet som kom på att vår förnimmelse av verkligheten och de sensoriska signalerna stämmer inte alltid överens liksom, till ett till ett, utan det är en aktiv tolkning som sker i hjärnan.
Mm. Du använde ju ordet illusioner. Mm. Och det brukar ju en del trollkarlar använda sig av, säga att de är illusionister. Mm. Är det medvetet? Hur tänker du?
Ja, jag var på ett möte i USA, bland annat psykologer och berömda amerikanska trollkarlar, illusionister, tillsammans diskuterade vad som är verkligt och hur man kan lura hjärnan med olika tricks. Trollkarlarna, eller illusionisterna, använder så mycket om uppmärksamhet. Och vi använder så mycket av mönster av olika sensoriska signaler.
Mm. De här VR-glasögonen som han använder, kan du berätta lite mer om dem? Hur funkar de?
Ja, de är egentligen ett sätt att, så att säga, flytta ögonen eller kunna presentera olika kroppar för försökspersonen på ett enkelt sätt. Så att när man böjer sig fram, man tittar ner, så ser man inte sin verkliga kropp, utan man kan se en annan kropp. Det, i det här fallet en skyltdocka. Det kan vara en man ser sin egen kropp fast lite smalare, lite större, eller en helt annan person. Och då kan man man har en kroppsförnimmelse av att det här är ens riktiga kropp. Då kan man göra olika sådana experiment.
Men någonstans så vet man ju att det inte är min kropp. Det är skillnad, man vet ju att det inte är hans hand.
Det är skillnaden mellan illusion och vanföreställning eller hallucination. Man vet att det här inte är verkligt. Man tycker det är lite spännande, lite lustigt. Men man förstår att det här är inte verkligt, men det är så här jag känner det. Eller med sådana berömda visuella illusioner, så är det är lite underhållande att det man ser inte riktigt stämmer överens. Med vanföreställning och hallucinationer blir det här obehagligt, och man känner att det här är verkligt på ett djupare sätt.
Men kräver det någonting av min egen fantasi att jag ändå...
Nej, inte fantasi, utan man kan gå in och vara väldigt skeptisk till de här experimenten. Jag kommer ihåg första gången vi testade på en mycket, mycket skeptisk bufflig ortopedkirurg som tyckte det här var nys. Men när han väl upplevde illusionen så höll ögonen på att poppa ut. Så att vad personen tror innan experimentet, om de förväntar sig känna illusion eller inte, har ganska litet samband med hur de sen svarar på experimenten. Utan det är mer, de här illusionerna uppstår för att det finns synintryck och det finns känslintryck som är lite motstridiga, och hjärnan måste dra en tolkning. Så vissa hjärnor gör en tolkning, proteshandeln är min egen. Vissa andra hjärnor gör den tolkningen att proteshandeln är bara ett externt föremål, och de fortsätter känna sin riktiga dolda hand. Och det är ju liksom den sanna tolkningen då. Och vad som gör att olika hjärnor drar olika slutsatser eller gör olika tolkningar, det vet man inte riktigt idag. Men det kan bero på att vissa hjärnor kanske är lite mer visuella och tycker att de visuella bevisen är starkare, och andra hjärnor är lite mer somatosensoriska, tycker att signalen, somatosensoriken, är lite viktigare.
Det är direkt fysiska. Mm. Men varför finns det liksom en funktion i att hjärnan fungerar på det här sättet? Mm. Är det en slags överlevnadsfunktion? Eller vad?
Ja, det är för att vår varsebildning ska bli så snabb och så precis som möjligt. Om hjärnan varje gång skulle tolka alla signalerna från början och verkligen gå igenom dem, så skulle det ta lång tid. Så hjärnan har ju lärt sig att känna igen vissa mönster. Att vissa mönster betyder olika saker. Och då kan hjärnan använda de minnena, jämföra med de inkommande signalerna, väldigt snabbt skapa varseblivningen. Och det här sker helt automatiskt hela tiden. Det är ingenting som vi behöver gå runt och fundera på. Men det jobbar så fullt i hjärnans varseblivningssystem hela tiden för att skapa och förnimmelse av omvärlden hos oss själva.
Mm. Men Katarina Lande, du var inne på det här med att vi har liksom, hjärnan har lärt sig hur kroppen ser ut, liksom, vilka lemmar man har och sådär. Men skulle man kunna på något vis få en illusion av att jag faktiskt har tre händer?
Mm. Ja, det finns, det har vi gjort. Vi har kallat för trearmsillusionen, där man kan dubblicera sin hand.
Det finns en sån.
Ja, det finns en sån. Mm. Vi har gjort sådana experiment där man plötsligt upplever att man har två högerhänder eller två vänsterhänder. Och då skapar vi en tvetydighet, så att vi placerar två proteshänder framför försökspersonen, så döljer deras riktiga hand. Och sen så berör vi samtidigt de två proteshänderna och den riktiga handen. Och då drar hjärnan då slutsatserna av den rimligaste förklaringen till alla mina syn- och känselintryck, är att jag har två händer. Så det är liksom en extrem variant av den här tolkningsprincipen i hjärnan. Den är väldigt flexibel. Och det finns också fantomlemmar, patienter som efter stroke i hjärnan kan uppleva att de får en extra tredje fantomhand. Eller två extra fantomben.
Men du, skulle man kunna göra liksom omvänt, att man gör någonting med kroppen fast man ser på en virtuell bild att ingenting rör? Man rör inte den här kroppen. Mm.
Ja, då bryts illusionen, för då får hjärnan bevis för att det man ser, det man känner, stämmer inte överens. Och då känns det bara som att man tittar på en docka eller en annan person. Mm. Så att det är hela tiden den här tidsmässiga, rumsmässiga samstämmigheten mellan syn- och känslintryck. För hjärnan är det jättestarka bevis för när den gör sin tolkning av kroppsuppfattningen.
Mm. Vad tänker du när du hör det här, Katarina?
Nej, helt fascinerande. Ja. Jag skulle gärna vilja komma och hälsa på. Ja. Nej, men, och just det här att det fyller ju ändå en funktion det här med illusionen om man tänker spegelneuron och inlärning. Du kan visa mig hur du knyter skorna på din sko. Och jag kan nästan känna i mina fingrar hur det ska kännas för att jag ska kunna knyta och sen kan jag repetera det här. Det är ju jätteviktigt. Det skulle inte jag kunna göra om jag alltid var fast i min egen kropp.
Mm. Mm. Men det där kan ju också vara, svårare när man blir äldre, tycker jag, som känner att jag börjar bli dålig på att lära mig få in saker i kroppen på samma sätt. Är det så?
Ja, det vet jag inte. Nej, det kan jag inte svara. Mm. Ja.
Men när det gäller smärtbehandling som du håller på med då, så krävs det hela tiden upprepning. Varför kan man inte bara en gång för alla sätta ner foten och säga du har ingen arm nu?
Ja, jag ska inte säga att allt kräver upprepning. Det är ju det vanligaste. Men man ska också komma ihåg att de patienter som vi får, de har ju ofta gått med den här smärtan jättelänge. Så att det är grova spår upp till hjärnan som säger att det är ont, det är ont. Det vi vanligtvis ser, det är ju att de blir bättre och bättre. Eller när vi har implanterade system som är ryggmärgsstimulering till exempel. Ja, då går ju det här 24 timmar om dygnet och helt plötsligt så tar batteriet slut. Och så kan patienten säga att ja, men nu, jag behöver inget nytt batteri för nu är den borta. Om det är en spontan utläggning eller om det är systemet sig, det vet vi inte. Men på något sätt så har nervsystemet knäckt koden att det där är en helt värdelös signal. Jag behöver inte lyssna på den. Vi kan hålla på med annat.
Mm. Mm. Härligt. Vad skulle du säga, Henrik? Vad kan man använda den här kunskapen till då? Det är ju roligt att sitta och lura gärna med gummihänder och så, men vad kan man använda det till?
Mm. Vi hörde inslaget tidigare att man använder då spegelterapi och virtual reality-terapi. Det handlar ju om att man använder någon slags illusion. Personen får visuell återkoppling på att de ser sin fantomlem. Och vi vet att i hjärnbarken, rörelsebarken och känselbarken så finns representationer av den bortopererade kroppsdelen kvar. Mycket länge, i årtionden. Men den här representationen den blir mer isolerad som en ö. Det får mindre och mindre samarbete och kommunikation med andra hjärnområden. Och genom att använda spegelterapi, eller den här virtual reality-terapin, där man personer kan se sin fantomlem, så kan man då återställa en mer normal kommunikation mellan hjärnans representation av den bortopererade kroppsdelen och andra områden i hjärnan. Och på så sätt säga, återskapa en mer normal hjärnaktivitet. Och det finns lovande studier som tyder på att det kan minska smärta kliniskt relevant. Och åtminstone några månader när man håller på med den här terapin.
Mm. Men det finns också, ni håller också på med experiment kring själva kroppsuppfattningen. Om man har störd kroppsuppfattning, kan du berätta lite om det?
Ja, vi gör experiment, många slags illusionsexperiment. Vi har bland annat en utanför kroppen illusion där vi kan återskapa känslan att vara utanför sin kropp. Och man ser sig själv utifrån för att den riktiga kroppen känns som ett tomt skal. Och därför försöker vi förstå sambandet mellan rumsuppfattning och kroppsuppfattning. Och jag har också gjort experiment där man får byta kropp med sin bästa kompis. Så att vi bad studenter komma in med sina bästisar från klassen. Och så fick de uppleva samtidigt en helkroppsillusion. Där de liksom bytte kroppar med varandra. Och då var vi intresserade av att se hur det påverkar deras personlighetsbild. Och vilken typ av person de är. Vilka temperament de har. Vilka typ av personlighetsdrag de har. Och då såg vi att när de upplevde sin bästis kropp som sin egen. Så började de beskriva sig själva som mer lika sin bästa vän. Och det är då experiment där vi försöker förstå sambandet mellan kroppsuppfattning och så att säga jag-identitet på högre kognitiv nivå.
Mm. Otroligt spännande. Jag berättade ju i början här hur jag själv försöker lura min egen hjärna att sluta och älta. Skulle den här kunskapen på något vis kunna stänga av de där känslorna av skam och besvikelse om jag satte på mig ett par VR-glasögon när jag var lyckad eller så? Vad tror du?
Ja, kanske. skam är ju ett annat, en annan känsla och den som jag absolut svårast för att behandla. Alltså att ta. Skam är ju väldigt svår att komma åt.
Så det är ett nej från dig?
Mm. Ja, det finns studier där man försöker använda så här VR-illusioner. För att försöka som en slags exponeringsterapi för personer som lider av anorexia. Mm. Och då är tankarna genom att de får uppleva då en illusion av att de har en normalviktig kropp. Vilket är väldigt obehagligt för de här personerna. så får de in, tillsammans med kognitiv beteendeterapi så ska träna av hur det känns att vara normalviktiga för att få ner oron för kroppen.
Så kanske i framtiden.
Kanske i framtiden.
Det får bli sista ordet idag. Henrik Ersson från KI, Katarina Landby, smärtläkare. Vi har också hört Katrin Widehammar från Örebro och Ulrika Wik från Lund. Och reporter idag var Simon Sanetski. Nästa vecka så handlar det om att vara naken. Var är det okej? Och vem tillåts blotta sin hud i det offentliga? Det blir det nästa vecka. Stina Näslund, Astrid Anka-Krona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson-Neideman är tillbaka då på återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Den ukrainska författaren Victoria Amelina uppmärksammas idag i ett Lundströms bokradiospecial med Fredrik Wadström.
Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023.
Två gäster är med i programmet för att berätta hur boken Se kvinnorna, se kriget har påverkat dem. Det är Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropa studier. Han är också översättare från polska och tidigare kulturråd i Moskva. Och författaren Silla Naumann. Leta upp avsnittet i Sveriges Radios app eller lyssna idag klockan 17 i P1, Lundströms bokradio. Nu är klockan 3.
Och först i Ekots 15-nyheter gäller det bemanningen av vården under sommaren. Tidigare idag har vi ju kunnat höra att regionerna anser att det ser bättre ut än i fjol. Men nu visar det sig att facket inte alls delar den bilden. Enligt Sineva Ribeiro som är ordförande för Vårdförbundet är läget istället på många håll mer ansträngt än i fjol.
När vi frågar våra förtroendevalda inför sommaren så säger man att 16 av 21 regioner, där ser det faktiskt värre ut.
När Ekot frågade regionernas ledning om möjligheten att bemanna verksamheten under sommaren jämfört med i fjol svarade 10 att det ser bättre ut, 2 att det ser sämre ut och övriga oförändrat. På frågan vilka verksamheter som är svårast att bemanna under sommaren nämner många akuten och förlossningen och flera nämner också vårdcentralerna.
Sommaren blottlägger hälso- och sjukvårdens svagheter varje år och det är väldigt tydligt och det handlar ju om kompetensförsörjningen.
Regionernas lösningar handlar ofta om att man fokuserar på akut vård och skjuter upp det som kan vänta. Att man samarbetar mellan avdelningar och vårdcentraler, tar in hyrpersonal och erbjuder ordinarie personal olika former av ersättning för att jobba under de intensivaste semesterveckorna. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är ju hat kärlek alltid till sommaren när man ser fram emot sin ledighet. Men man vet också att det är ganska tungt när man inte har semester.
Och reporter här var Thomas Hedman i samarbete med P4 Gävleborg. Från USA rapporteras att Elon Musk nu har raderat flera kritiska inlägg om USAs president Donald Trump från sin plattform X. I dagarna har ju Musk i en serie inlägg angripit Donald Trump. Han har bland annat hävdat att Trump förekommer i utredningen av sexhandelshärvan kring Jeffrey Epstein. Men enligt The Telegraph är det inlägget ett av dem som Musk nu har raderat. 4 personer har dött efter en våldsam brand i ett 10-våningshus i Reims i Frankrike. Ett batteri till en elskoter tros ha orsakat branden. Brandkåren ska ha behövt över 3 timmar för att kunna släcka branden i 10-våningshuset. Vädret ikväll och i natt blir det skurar på många håll. Imorgon söndag får Götaland skurar av och till, men på Öland och Gotland en del sol, 12-18 grader. Svealand växlande molnighet med skurar och 12-20 grader. Södra Norrland, först sol men under eftermiddagen regnskurar, 15-20 grader. Norra Norrland, regn som drar bort och följs av uppsprickande molntäcke, 10-15 grader, i fjällen svalare. Det var Ekot med Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden. Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Och... gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och nu går ordet till Parisa Höglund och hennes experter.
Invandringens kostnader blir ett slagträ i migrationsdebatten, men hur tungt väger det? Och Moderaterna deppar när avståndet till oppositionen ökar. Går det att vända skutan med valet runt hörnet? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som spelas in på förmiddagen den 5 juni 2025. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hallå där.
I veckan kom Konjunkturinstitutets rapport om invandringens kostnader. Regeringen gav i det reviderade tidavtalet 2023 KI uppdraget att analysera nettoeffekterna för invandringen till Sverige, som man beskriver det korrekt, mellan åren 83 och 22. Och nu är det klart. Fredrik, vad landar Konjunkturinstitutet i?
De har gjort ett jättejobb får man väl säga. De har haft både hängslen och livrem och både presenterat olika rapporter med både egna och utomstående forskare. De är väl medvetna om att detta är ett ämne som väcker känslor. Det är ju Sverigedemokraterna som har drivit fram den här beställningen till Konjunkturinstitutet. Och de säger då för det första att det går inte att slå fast, att helt enkelt säga så här. Det här, så här mycket har invandringen kostat eller lönat sig totalt för Sverige, så enkelt är det inte. De har inte kunnat se den totala effekten på till exempel jobb, löner, tillväxt, produktivitet. Fast de drar ändå då ett antal slutsatser om vad invandringen har betytt för de offentliga finanserna. Om du som lyssnar blir arg av det här så är det alltså Konjunkturinstitutet som du ska mejla. Jag har lyssnat på det här programmet.
Inte Fredrik?
Nej, precis.
Jaha, okay.
Men de kommer fram till att på 80-talet och just 2022, det sista undersökta året, då gav migrationen totalt ett plus. På plussidan ligger då skatteintäkter. På minussidan ligger olika bidrag, vård och skola till exempel. Perioden däremellan är det alltså inte ett plus utan ett minus. Och det är ganska stor skillnad på arbetskraftsinvandring och asylinvandring, det vill säga människor som flyr från krig och förtryck. Och en grundslutsats kan man säga är att asylinvandring kostar ofta i slutänden. Det ger ett negativt netto för statskassan, medan arbetskraftsinvandring ofta lönar sig. Och det finns en beräkning som handlar om att en flykting har under den här perioden i snitt kostat de offentliga finanserna 25 000 kronor per år. Medan den som kommit hit för att ta ett erbjudet arbete ger ett netto på nästan 50 000 om året. Och även en del som har kommit hit på grund av asylskäl, vissa grupper, ger då skatteintäkter beroende på ålder, beroende på hur det går att få ett jobb. Efter lång tid så ger de som kollektiv pengar, alltså det ger en positiv nettoeffekt. I runda slängar tar det ungefär 15 år. Mm. Och medan arbetskraftsinvandrarna ger i snitt då skatteintäkter så att som genast.
Och där stiger det också de senaste åren, och det beror väl på att det har kommit fler högkvalificerade arbetskraftsinvandrare på senare år, tror jag. Indiska ingenjörer och så vidare.
Just det, och just den här skillnaden då mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare, att det skulle skilja sig då mellan de här två grupperna, det är väl ingen skräll? Det här känner vi väl till.
Det är absolut inte någon skräll, den grundslutsatsen. Men det här är ju ändå då första gången som en liksom statlig myndighet gör sitt bästa för att gå till botten då med den här frågan. Vad kostar detta eller vad ger det så att säga, även om det är en begränsad genomgång som bara handlar om offentliga finanserna. Så att det finns ju ändå saker där som man inte har kunnat säga innan. Till exempel kan man väl säga att de har tittat extra även på 2022, det senaste året då, som går att undersöka. Då har de kommit fram till att de asylinvandrare som finns i Sverige kostade ungefär 22 miljarder. De som kom hit av andra skäl, alltså främst arbetskraftsinvandring, de gav de offentliga finanserna 28 miljarder netto. Så att det är liksom en konkret siffra. En grej som jag tycker är rolig är att även svenskarna kostade pengarna för de offentliga finanserna 2022. Alltså vi kostade mer än vi gav, vi som är födda i Sverige 2022.
Så de enda som inte kostade något 2022, det var de indiska programmerarna?
Ja, exakt.
Okay.
Alltså svensken i genomsnitt gick back 700 kronor för staten under 2022. Men det förklaras ju på ett ganska enkelt sätt med många barn och gamla som kostar en hel del men inte jobbar och betalar skatt. Om man däremot jämför grupperna utifrån folk i arbetsför ålder så ligger infödda svenskar inte otippat då på ett väldigt stort netto plus.
De åren där mellan 83 och 22 där det har varit minus, det är ju de åren som Sverige tog emot väldigt, väldigt många. Alltså det var krig i världen, det var Balkan, det var Mellanöstern, sen var det Syrien. Så att det är verkligen de åren. Och sen 2022 att det var plus, det är väl också för att åtstramningen börjar kanske visa få effekt.
Ja, precis. Att det finns en arbetskraftsinvandring medan asylinvandringen då har minskat. Den här rapporten är väl ett ganska bra slagträ för den som vill ha arbetskraftsinvandring, får man väl säga.
Mm.
Och för den som inte vill ha asylinvandring. Så att den passar ju Tidöpartiernas, deras idé om invandring, liksom mycket annat, bistånd och så vidare, är ju att det ska vara bra för Sverige. Så det är ju också ett slags paradigmskifte. Tidigare har man sagt att det är för asylinvandrarnas skull som man har en generös migrationspolitik. Det är liksom inte för att det ska vara bra för Sverige, även om vissa på